Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Kleine Lortag. Jag har ju kollat upp mig.
Vad är det för språk? Ann Söderlund, håller du med om att det var ju någon som skrev på ett helt annat inlägg, men skrev hos dig i alla fall att det är inget roligt när ni är taskiga mot varandra. Det låter som det är något underliggande där. Är det det?
Jävligt mycket underliggande.
Jo, otroligt mycket
faktiskt. Ryssen som kommer.
Ja, det är ryssen. Vad känner du? Tycker du vi är bitska? Det är alltid bra att reflektera, tänker jag.
Jo, jag fattar, men jag vet inte. Alltså, så här, man har ju olika sorters vänskap med olika sorters människor. Men vissa är ju lite mer moderlig och liksom jordnära, men vissa är lite mer så här, nu kör vi. Och jag tycker ändå att din och min vänskap kan vara både och. Men det är ju det att vi är upptagna båda två, så det är väldigt sällan som vi liksom tillbringa så här, 3 dagar i lugn och ro. Jag tänker när vi åker iväg, då är det oftast barn med. Men jag tycker att vi kan ha det ganska lugnt och harmoniskt ändå. Men jag menar, även om du och jag är som när vi är på väg till din pappa, då tar farväl av din far efter på din mor, så hittar vi alltid någon liten loppis. Alltså det finns alltid en ny möjlighet bakom nästa krök. Och det tror jag liksom påverkar att vi också jag tror att vi i allt som har hänt så känns det som att vi litar på varandra i någon grundmurad så här, kärlek. Att med andra kompisar kanske man är lite ängslig, så här, tog sig däremot fel, och man kanske måste spela spelet lite, även fast man liksom inte riktigt, så här, det är inte uttalat, så tycker jag nästan det är med de flesta människor. Men jag känner inte att jag spelar spelet med dig, och därför så tycker jag att liksom, den bitskheten, den blir lite så här, som pärlor som rullar ner för min arm, typ, om du förstår vad jag menar. Jag tycker det var annorlunda för några år sedan när vi verkligen kunde hamna i konflikt. Då kunde jag kanske...
Ja, när det hela tiden fanns något underliggande även fast vi försökte hålla masken. Den tycker jag är så mycket mer uppenbar. Men nu är det så här, ja, det är lite sirligt salt ändå, men det är oerhört mycket med glimten i ögat, för vi så här, ja, är grundtrygga med varandra.
Det är det jag menar.
Så helt enkelt så får man väl också så här, bara säga, om man gillar det så gillar man det. Alltså, vi kommer ju inte kunna konstruera om oss för att någon blir irriterad. Det är ju tillbaka till det här igen liksom, som verkar ha blivit något missförstånd mellan liksom, vad ska jag kalla det för, följare och sändare, jämfört med liksom, när man kanske hade en form av visuell mur i form av en TV. Idag kan du ju DMa en person och säga det, eller skriva det på Insta vad man upplever någonting. Men det är mycket, handlar väldigt mycket om ens egen upplevelse, kanske inte alltid är objektivt, eller vad jag ska säga. Och det är ju väldigt svårt att liksom anpassa sig hela tiden efter vad alla andra tycker om en och hur man ska upplevas om utav andra, för då blir det ju inte så mycket kvar utav en själv liksom. Så jag tror återigen att så här, man antingen får man väl lyssna eller så får man väl byta. Det är ju inte så mycket svårare än så, precis som man kan följa eller avfölja.
Men jag tänker också, jag tycker att skillnaden på dig och mig är att vi är ju faktiskt väldigt sällan på någon annan med så slag under BH liksom kommentarer. Det har ju vi lagt ner för länge sedan.
Mm.
Jag tänker i den lite kritiserade podden Lunch med Montelius här i senaste avsnitt, det är så här kulturpodd i Expressen, och de är ju högdjur så de kan ju kasta pamfletter både här och där, och nu hade de då kritiserat Lena Andersson bland annat och Åsa Linderborgs bok då, Året med 13 månader. Mm. Och då hade Gunilla Brodrej sagt så här, och så är det Lena Andersson som i princip är en man. Och så skrattade de åt det en stund. Så det var ganska elakt poddavsnitt. Så där. Och så här Lindeborg, och de är som misogyna gubbar hade de sagt om de två. Så, här. Så jag måste ändå säga att det enda som liksom drabbas, det är ju vi själva. Och det är också med kärlek, lite som när man är i en relation. Både du och jag kan ju vara ganska, liksom, jag menar, vad ska man säga, inte hetska men så här humoristiskt pikande mot våra män. Det är väl lite så som vi är, ja, mot varandra också.
Ja, men
också,
sen är
det liksom
ju väldigt känsligt nu för tiden. Alltså det var ju, ja men var inte vi som pratade om det precis, att så här, det var massa vänner avsnitt som hade varit tvungna att raderas efter, ja, liksom Black Lives Matter och MeToo och mm. Det går inte att sända ett avsnitt av Little Britain för att det var alldeles för liksom könshumoristiskt,
homofobiskt och, liksom,
homofobiskt och elitistiskt och rasistiskt och allt vad det är. Mm. Och därför menar jag så här att idag är ju samhället väldigt mycket mer observant på vad man gör.
Mm.
Så därför kanske man inte kan, alltså, skoja om personers utseende som man drog blondinen skämt på 80-talet. Liksom.
Nej, nej. Men det här var ju i och för sig nu.
Ja, och det är det jag säger. Man kanske inte kan skoja om personers utseende som man drog blondinen skämt på 80-talet.
Mm.
Så att då kanske, och istället för, ja, jag vet inte, det finns ju, alltså idag får man ju raffinera sin humor. Det har ju varit liksom en jätteutmaning för väldigt många, för det har varit så enkla poänger att ta. Helt plötsligt måste man liksom skoja på ett nytt sätt. Mm. Alltså jag säger inte, jag skojar också om folks utseende ibland, framförallt kanske snubbar som har gått och som var skitsnygga när man var tonåring och sen så, ja, inte längre är så heta liksom. Men man får väl fundera på om det är korrekt eller inte. I don't know.
Och du har frotterat dig och blivit paddelproffs sen vi såg sist.
Nej, men alltså jag vet inte vad som hände. Alltså du vet, jag har ju inte spelat paddel på typ ett år. Jag har inte stått på paddelbanan. Jag var ju med i de här fem open båda gångerna. Första gången spelade jag med dig som aldrig spelat paddel i hela ditt liv. Och kommer in på banan och vi tar inte typ en boll. Och andra året så spelade jag med Tess som är väldigt duktig på tennis. Men vi har liksom inte kommunicerat överhuvudtaget. Och jag är alldeles för het och blir för stressad. Och nej, det funkar inte alls. Första året kom jag sist och andra året kom jag näst sist. Och då kände jag att nu kommer jag aldrig spela paddel i mitt liv. För så sur blev jag. Jag tappade helt mitt paddel självförtroende. Och sen spelade jag lite tennis i våras igen med er. Men fick sjukt ont i halsenorna. Men så bara kom den här paddelinbjudan till en turnering. Och det skulle vara lottade lag och hej och hå. Och då kände jag, nej, nu jävlar. Och så skulle jag träna innan. Nu hann jag inte heller. Så jag kommer till paddelbanan och är otränad och i paddel. Men jag hade ändå spelat tennis i våras. Och bara tänker så här, jag kanske kan ha lite så här ish nybörjartur. För ibland har man bara det. För man är liksom så här, man har ställt in sig på att det kommer inte gå bra. Eller någonting. Man har helt carte blanche liksom i huvudet. Och då bara helt plötsligt gick jag och vann. Helt sjukt.
Ja, jag är mycket, mycket stolt över det. Mycket, mycket stolt över det.
Och sen fick jag blodad tand, så då körde du en paddelturnering till i lördags. Och då kom jag tvåa. Det är så konstigt. Så jävla konstigt.
Ja, men du var, alltså, det var inte att alla var skitdåliga. Det var det att du ändå var väldigt, väldigt bra.
Ja, men det måste ju varit. För att så här, första matchen spelade jag med en man som heter Matti Lönne. Och han var ju svinbra liksom, i tennis och paddel uppenbarligen. Men vi hade väldigt bra kommunikation. Och han var jävligt duktig på att coacha och peppa. Och andra gången spelade jag med Joel. Och han är ju var en surmula. Det vet du. Liksom. Nu säger jag åt honom. Men så här, vet du, det funkar inte. Liksom. Du sänker mig. Även om du så här, vill väl så sänker du mig. Så du måste peppa mig och coacha mig och liksom ge mig stöd. Och då gjorde han det. Och helt plötsligt kom vi tvåa. Så att det sitter jävligt mycket i huvudet, märker man.
Jag fattar. Mycket, mycket roligt. Jag
Du körde ju också tennisturnering i sommar och då var det på gång.
Ja, men det, alltså det är jävligt roligt när så här, kvinnor get together, eller kvinnor och män också, och typ i mikroformat tävlar.
Mm.
Mattias körde också så här, tennis i lördags. 14 killar, man spelar sten och tennis, det blir final, semifinal och sen så kör man bara en fet kräftskiva.
Fantastiskt kul.
Och jag, eftersom jag är borta heller, så hade en fett frikort, så tänker man ändå så här, när man kommer hem vid sextiden, ja men något litet har de väl åstadkommit hemma på kammaren. Nej då. Jag förstår inte det, liksom människor som, att man blir bakis, det kan ju också bli, men det måste ändå hitta på någonting. Det är väldigt svårt tycker jag att bara så här, ligga och jäsa ut det dåliga månet och ångesten. Det är för mig nästan otänkbart.
Ja, alltså jag drabbas ju stundom, inte varje gång, utav någon form av bakfylleångest. Och då är det ju bara att ta sig utanför dörren och gå som hjälper liksom. Mm. Nu har jag haft så glatt så att jag har jobbat så mycket, så då blir man liksom inte bak. Jag blir inte bak när jag jobbar mycket. Så det handlar ju alltså väldigt mycket om hur man spenderar sin dagen efter, inser jag. För man hinner inte vara bakfull när man jobbar mycket.
Ja, men nej, det är det jag menar. Men om man har fokus på någonting så glöms ju det där bort. Sen finns det ju tillfällen när man... Nothing helps.
Nothing helps. Det handlar ju bara om intaget. Men mitt trick nu är ju att så här, inte köra på senare än 12:30. Vi får se hur länge det håller. Men liksom, är man hemma till 12:30, då är man helt fine faktiskt. Dagen efter.
Jag måste fråga dig en sak. Jag vet inte om du har läst om Ulf Adelsson och Lena Adelssons son.
Oh ja, den har jag läst om i DN. Och jag ska faktiskt på bokklubb som den här mannen har initierat.
Den mannen?
1 oktober.
Nej.
Ja,
men nu får du faktiskt fixa in mig på den.
Ja, det kan jag göra. Ja. Inga problem alls. Ja.
Ska vi dra storyn lite? För att jag har nämligen en samvetsfråga till dig som jag ska ställa efter vi har pratat lite om det här. Det handlar alltså om Erik Adelsson. Han är då son till Ulf Adelsson och Lena Liljeroth.
Ulf och Lena.
Ja, moderata borgarråd hit och dit. Han växte upp då i Tessinska palatset här i Stockholm. Ja, men det är liksom... Ja, hade man fått välja ett ställe så hade man liksom valt det då. Och han var så här framgångsrik och snygg och när han var 30 så liksom, ja men han hade toppjobb och hittade han dit med moddig skit liksom. Och sen så då så visar handlar boken om hur han då gått från kusutlivet på Östermalm via en tantra sex och sen då har hunnit, liksom, hunnit med någon gur också och funnit andlighet då. Och så handlar det lite om hans liv och sådär. Och jag har tänkt på en del på det med tantra sex. Liksom, att det, jag förstår att det handlar om sexuell frigörelse, att man ska vara öppen för allt och kvinnor och män och analsex och propyloni och gangbang.
Det behöver inte vara det. Alltså, tantra är väl i grunden att man får liksom själsliga orgasmer så att man ska... Alltså, vi har ju en kompis som heter Fia som håller på med det här, och när hon och hennes man då på bröllopsnatten hade någon tantra ceremoni, då satt de mitt emot varandra i ett rum med 2-3 meters avstånd och bara surfade och orgasmerade på olika energier om och om igen. Så att det behöver inte bara handla om liksom det fysiska sexet, utan det kan vara det själsliga sexet också. Men det krävs väl en del jobb innan man kommer dit, tänker jag.
Precis, och det är det han berättar om här i boken. Och sen så berättar han, det finns ju ändå liksom flera passager där han då berättar om, ja men när han har liksom gått in då i något hus och haft tantra sex och ja men han berättar ju om liksom, ja men en passage handlar ju om att då han har haft analsex och tagit emot då av en man och sådär, så det är ju väldigt liksom...
utelämnande och explicit.
Ja, det är väldigt utelämnande, och han skriver en ganska intressant grej då, att han ville då att hans föräldrar skulle läsa boken innan det kom ut sådär.
Nej, han ville väl inte att mamma skulle läsa boken, pappa möjligen.
Precis, men det var, jag tycker att det var ganska intressant tycker jag, att det där med att, att han sa så här, pappor har nog väldigt svårt att läsa om sina döttrars sexliv och mammor har väldigt svårt att läsa om sina söners sexliv. Men pappa då, han läste den, han hade inga problem med det liksom. Och då tänker jag, om Tom Allen skulle ringa dig om så här 15 år eller 20 år och säga så här, att han har skrivit en bok om sitt sexliv, skulle du då läsa den, tror du?
Nej, det tror jag inte. Skulle du läsa om Bobo och Frans?
Nej, men alltså, jag tror att jag skulle fråga typ hur explicit det var. För här är det då, här står det så här, deltagarna uppmanas att överskrida sina gränser. Erik Adelsson beskriver i boken att han bokar en session med den populära assistenten Valentina, en transsexuell colombianska som valt att inte operera bort sin penis. Citat. Mm. Där inne fick jag lära mig både ett och annat. Och när jag kom ut från stugan tog det ett tag innan tankeverksamheten kom igång. Det första jag frågade mig själv var, vem är jag nu? Att jag just hade haft analsex och varit mottagaren drog igång tankar om min egen sexualitet och om jag hade blivit homosexuell. Hans mamma sa att hon inte var överförtjust i den nya sexuellt befriade Erik då. Men, och sen tar en massa droger och berättar det här. Och jag vet inte, jag har inte läst så, någon recension om boken, utan jag har bara läst den här intervjun så att säga. Jag vet inte, samtidigt så känner jag så här, jag tror att det skulle bero lite på vem det var. Om det skulle vara oss, jag tror inte att det skulle ha så himla problem, men om det skulle vara Dante skulle...
Du har ju många pojkar att välja på, så du måste ju läsa någons sexbiografi. Jag har ju bara en, så kan jag undvika att läsa den.
Jag fattar. Men jag menar, bara för typ 20-30 år sedan hade det varit helt otänkbart att en toppolitikers son skulle sitta och skriva om att han hade varit inne med, liksom, haft sex
med,
ja, av en transsexuell colombianska som heter Martina.
Nej, jag ser mycket fram emot den här liksom, bokklubben som han ska ha. Och jag kommer få boken nu i veckan innan. Ja. Och jag har extremt mycket fördomar mot honom, så att jag måste säga att jag blev jätteprovocerad av den här DN-artikeln.
Jaha, gud vad roligt. Varför då?
Nej, men för att jag tycker att han är en posör.
Ja, jag fattar. Mm. Du tycker att han poserar med någonting som egentligen är någonting som är mycket större än så. Lite som så här, ja, men du har ju ändå så här 50 millar, så det är klart att du kan testa det här, för ingenting kommer kasta ner dig i helvetets klor. För då kan
Nej,
du ändå
men
få
precis,
hjälp.
För att så här, exakt, för det är så här, om han nu är sugen på att liksom testa sina gränser, nu är han alltid... har en backup, då blir det jävligt svårt att testa sina gränser. Mm, för det finns alltid liksom ekonomi i grunden. Och så blir den stora tomheten då att bli sexuellt explicit. Mm. För det inte finns något annat att ta vid. Och då känns det sökt. Och när man börjar söka för att finna svar, då fortsätter man alltid söka på något sätt. För att man inte kommer hitta några svar. För att den där backningen av ekonomi ligger alltid där som någon form av liksom svart sköld, eller vad jag ska säga. Mm. Eller skuggad sköld.
Jo, men det är väl klart de, så här, de
kan alltid ta, det är all, räddningen är ett samtal bort. Utmaningen för honom hade ju varit att vara bortom räddning.
Jag vet.
Men dit vågar han inte gå, så då går han ändå på en säker stig.
Ja, och när reporten då frågar varför, liksom, han tycker bara att ett OK har så mycket pengar. Du säger som ger bort pengarna om du tycker det är så jävla jobbigt. Nej,
exakt.
Nej, det är han inte sugen på. Och det där Nej. Tycker jag är så klassisk på Sörliv. Det är så här,
ja, och det här provocerar mig. Så jag måste läsa den här boken. Och jag måste gå på den här bokklubben för att försöka förstå detta.
Det är lite som, en på Sörfilm är ju The Talented Mr. Ripley. Det är lite så här, man är i Italien, man lever lite på Sörliv. Och sen är det någon som bara säger, fuck you. Du ska dö, man. Jag kan liksom inte med att du är nere på olika klubbar i Rom och du bara sjunger med bandet och du är otrogen mot din tjej. Så här. Sluta att inte ta livet på allvar. Men det är väl också så här, the curse med att växa upp och ha massa stålar. Och statuset, så här, ingenting riktigt drabbar en. Sen kan det ju såklart göra det. Jag menar, du och jag var ju väldigt besatta av Tetra Pak.
Ja, Rausing.
Där kan man
jo, men det är det jag menar. Det finns något äckligt som är äckligare på något sätt i den typen av missbruk. För mm. att det kan alltid näras, det kan alltid skyddas, det kan alltid förhärligas. Liksom. Jag vet inte. Det är någonting i hela tantrakulturen som känns otroligt vit och sökande. Mm. Men förstår du? Det är precis som jag är så jävla trött på the fucking British Empire. De har mördat mer människor än vad liksom Nazityskland har gjort per definition. Och det är många liksom länder och som de har plundrat på allt från rikedom till liksom små definierade massmord hitan och ditan liksom. Eller bara liksom korstågsriddarna etc. Alltså så här, hela fucking British Empire, the crown, det är bara en sån besudlad krona. Det är något äckligt förhärligat som har skapats med den här julgranskulissen de har byggt upp runt sina jävla tinnar och torn där borta. Jag står inte ut. Förlåt.
Det är roligt att säga. Carl Brännström som är journalist i Norran. Han skriver i alla fall att skräckclownen Pennywise är en posör. Han är liksom han är ingen riktig clown. Han liksom han är så här hårdsminkad och skrämmer folk, men liksom det finns aldrig något riktigt bakom. Förstår du vad jag menar?
Nej, men jag har en jätteskarp analys faktiskt.
Tack, tack. Nej, men det är det jag känner också. Så här,
det var väl inte vara... din analys?
Nej,
jag bara tyckte det var så roligt.
Nej, men jag googlade på posör och då kom det upp så här, skräckclownen Pennywise är en posör. Nej, jag vet inte. Jag kan tycka så här, Björn Nattilko som hade faktiskt ett fantastiskt sommarprat också. Han gick verkligen ju ändå hela vägen. Han var ju också en så här börssnubbe. Men han sålde allt och flyttade upp och levde asketiskt utan sex i liksom någon thailändsk bergsby. Där kan vi snacka om att man liksom försökte söka någonting. Men så här...
Ja, men jag känner också så här, Thomas Idegard som liksom var då HR-chef på Prime PR och tidigare var liksom politiskt involverad och aktiv och ganska liksom high roller, hängde på så här vodkabaren typ. Ja, men du fattar. Mm. Blev någon så här supertroende munk under liksom katolska kyrkan. Alltså jätteradikal och liksom har fått gett bort allt och lever 100% asketiskt och troende liksom. Där, det kan man ju verkligen snacka om att så här, oj, vilken utveckling. Om man nu vill gå åt det hållet.
Nej, men så här säger jag. Just om vi ska prata om tantra sex så frågade ju Fia, som jag också känner, om jag och Mattias ville ha en liten Zoom-led tantrakurs med henne och Filip.
Mm.
Men då tänker jag så här, att kasta in oss två till så knullvargarna. Alltså, jag måste vara mentalt för, jag måste här, ligga tyst i 3 veckor innan. Alltså, det skulle ju bara bli fniss och skratt. Jag kan inte kasta mig in i tantras historia och det handlar mycket om så här, hur man ska andas och hur man ska så här, förbereda sig och liksom lära känna en andras kropp. Och jag tycker det, för oss skulle det vara jättebra, för vi kände ju inte varandra egentligen när vi blev gravida. Hur många gånger hade vi legat med varandra? Typ 20 gånger och sen var vi på smällen. Och du vet ju själv vilken sordin det lägger ändå.
Det är utav sexlivet. Ja,
ja, så att det är lite så här, jag vet ju egentligen inte vad vi har för sexliv. Och sen så kom ju liksom Bobster och sen kom ju Fralle. Vi måste ju på något sätt, jag kan känna lite att vi måste ju börja om, för vi hann ju aldrig lära känna varandra. Du vet ju själv, det tar ju några år innan man liksom pippar superbra tillsammans och vet vad den andra har, vill och hitan och ditan. Så att jag, på det sätt tycker
det
jag att
det gäller bra. Inte alla.
Nej, men inte två.
Det gäller inte alla.
Nej, men du blir
för
inte.
Har du stått eller lyssnat på Carolina Gynning och Victor Philipsons sexliv en hel middag?
Nej, det är sant.
Då ser vems som helst sexliv jävligt beige ut. Så mycket kan jag säga.
Jävligt beige alltså.
Jävligt beige. Nej, men alltså de där personerna, de ligger på ett sätt som Jag får ändå ett helt okej sexliv att vara som mormors. Liksom.
Men vadå, nu är de ihop igen. Gud, I'm missing out, man. Ja,
de är ihop igen och kära och galna. Och så frågar jag Karo, jag känner ju Karo sedan, liksom, vad fan är det, 12 år.
Ja, ja.
Och bara, men Karo, du skrev ju här på Instagram att nu, hon är ju så rolig så att jag svimmar. Alltså hon är ju den roligaste personen på jorden. Ja,
ja, nej, det är
Ja. Men Karo, du skrev ju på Instagram att nu gör du slut och så skulle du satsa på dina barn, men sen la du bara upp massa nakenbilder på dig själv på Instagram. Vad hände? Hon bara, ja men det var ju barnen som tog dem.
Men jag älskar också, men det är samma sak där.
Och helt seriös också.
Och det är liksom läx också Cissi Wallin. Så här, hur mycket skulle hon överhuvudtaget våga säga om inte hon hade sin liksom, miljardsnubbe i ryggen? Jag vet inte. Det är någonting som känns lite...
Det är väl klart. Alltså, ja, men det är väl precis som den här boken, sån här, då 14-åriga kvinnan.
Vanessa Springora. Springora.
Ja. Springora hade liksom en relation med den här franska konstnären. Vad heter han?
Gabriel Matzneff.
Ja, och liksom han liksom fick anstånd hos Simone Beauvoir och liksom allting för att så här få ha den här relationen med den här 14-åringen. Och menade på att sexualiteten låg hos barnen, bla bla bla, etc. Alltså så här, det som hon ringar in i den boken, det är ju att så här, konstvärlden och kulturvärlden är fri från lag och ordning. Mm. De har liksom ett carte blanche. Och det är ju samma sak som att ha pengar. Man har ett carte blanche i livet.
Ja, och det är det jag menar. Det är väl också den senaste tidens debatt. Och det pratade jag och Sanna också om i vår senaste podd. Att så här, vad är för skillnad på liksom, föräldrar som låter sina 18-åriga killar ta hem 13-14-åriga tjejer som de är tillsammans med. Det är väl samma sak, det är väl samma grooming och likadant med den här teen sex som har blivit otroligt stor också, särskilt under corona. Varenda jävel har liksom plonkat in teen sex här. Girls, tight girls, underage, bla bla bla. Alltså, vad är egentligen skillnaden mot det här? Det här var ju liksom, hon var ju 13 år när han då förförde henne, och det är ju det handlar om.
Ja, men vadå, kolla på Mandy Smith och Bill Wayman, det är ju samma sak där. 15 år, ja, var ju första gången de pippade. Liksom. Eller nej, hon var 13 och sen så gjorde hon det, fick hon göra det lag, vänta till det var lagligt och hon var 15. Och han var liksom en 52-årig gubbe. Alltså, det är så skabbigt så att det går ju inte. Det här bara, liksom, återigen, 80-talets jävligt breda fingrar liksom. Spretar åt alla håll och man tittar rakt igenom och ser ändå alla fel, men gör inget åt det.
Nej, och jag menar, det var ju inte det enda han skrev. Han skrev ju om sex unga flickor och pojkar, och det var Filippinerna hit och dit, och de finaste jävla franska förlagen bara tryckte och tryckte och publicerade utan att någon säger, jaha, han satt i tv-program i finkulturen och skrattade, vilken tokilokis. Men han var ändå så här skyddad av kulturen. Det känner jag också med Claes Östergren som nu skäms lite för att han inte reagerade när Arnaud gjorde pussy grab hans fru. Man bara, om inte ens du, liksom inte ens du som ska här, vara en gentleman, reagerar eller säger någonting, vem ska då göra det liksom?
Som också har skrivit boken egentligen. Tillbaka för att så här, sy ihop säcken på ämnet, den här fonden som det brittiska Empire liksom har målat upp om sig själv som den här fantastiska stormakten, och kamouflerar återigen sina brott år efter år genom att prata om liksom när bomberna föll i London och hur man skyddade kronan och kronan, vad den betyder för folket och så vidare. När de bara spelar den här jävla teatern eller positivet med de här kulisserna i form av olika slott och människor, när de egentligen är liksom en jävla vidrig stormakt som har plundrat så mycket, då blir det så här att det tar dem från ansvaret från brottet. Mm. Och där kan jag tycka att det finns en sån extrem tomhet. Och liksom att hela tiden kunna falla tillbaka på pengarna, det finns något poserande i det, på samma sätt som det brittiska kungahuset poserar när de står där och vinkar från en balkong. Med liksom förräderi i ryggen. Så kan man väl säga.
Och där måste man ändå säga att de som är nouveau riche, som Carolina Gynning, de är ju en frisk fläkt i det här. På något sätt så har de carte blanche. Att få hålla på och härja. bara för att det inte är gamla pengar. Hon gömmer sig ju inte bakom någonting. Hon berättar ju om sitt sexliv hit och dit utan att liksom skämmas lite. Men det handlar inte om att hon försöker förfina någonting. Och det är det som jag tycker är befriande med henne. Hon bara berättar lite. Säger, ja, jag tänkte berätta lite om knulleriet hit och dit. Och alla kanske inte är intresserade, men det skiter hon i. Vill hon berätta, då gör hon det.
Ja, det är fantastiskt. Jag tycker hon är världens mest underhållande person, hur som helst.
Man kanske kan jämföra Carina Gynning lite med en underhållande babian på Skansen.
Den där bryggan, den kommer gå till historien. Om vi någonsin gör en ny poddshow, då ska jag använda den som så här, Anns bästa bryggor. Har ni hört dem förut?
Den kanske ska heta bryggan.
Vi har Skopjebryggan, vi har 1833-bryggan. Och nu kan vi även notera på
Babianbryggan. Jag känner mig lycklig för att jag får till det. Men kan det vara att det är så dåligt att det blir bra ibland?
Ibland är det väl så. Det är det som är det fina med dig.
Ja, men nu fick du din brygga.
Åh, nu fick jag min brygga. Gud, vad härligt. Och nu går jag snart ner i brygga. För så här är det. Jag måste berätta en rolig liten anekdot från när vi var på Skansen i somras. Tom Allan har intresserats för artisten Dotter. Han är oerhört intresserad av kvinnfolket nu för tiden på ett sätt som han absolut inte varit förut. Jag var 100% säker på att det där lilla troll har varit homosexuell till min stora glädje och tänkte så här: åh, mammas lilla gunstling, honom kommer jag ha hela livet. Men nej, det verkar som att han är 100% heterosexuell till min stora förtret. Nog om det. Så går vi på Skansen och när vi passerar babianburen, som är väldigt intressant att titta på. Det är verkligen en studie i mänsklighet och beteendemönster. Man lär sig mycket från aporna. Jag är väldigt fascinerad, så jag fastnar där. Och till sist så börjar barnen och Joel vilja gå, men jag kan inte så här riktigt slita mig. Så då säger Joel så här: nej, men hon står ju här, för där är ju eran nya bonuspappa. Hon ska ju flytta in här i buren. Och då säger Tom Allan, helt sonika, som att en liksom, det är 100% genomtänkt. Väl, du vet, man svarar också lite för snabbt.
Ja.
Han bara, ja, men då kan ju du bli med Dotter, så kan mamma flytta ihop med apan. Alltså så här, han har absolut inga som helst problem att jag ska flytta ihop med en apa på Skansen. Och han ska hälsa på mig lite då varannan
rasist
vecka.
Eller hur vi nu lägger upp det.
Men att Joel ska bli med Dotter, det är 100% liksom solklart för honom.
Men då kan han och jag komma hälsa på någon gång i veckan.
Du tolkar också det här som världens mest naturliga grej, att jag ska bli ihop med en babian på Skansen. Det är ingen som reagerar på det faktumet. Alla det tycker bara det är sjukt naturligt att Joel ska bli med Dotter. Men någon har frågat Dotter om hon vill bli med Joel. Och Tom Allan som son.
Vi måste nästan höra av oss.
Alla tycker det är normalt att jag ska bli upp en apa på Skansen. Vad är det för människor jag upplever
det? Det roliga är det enda vi tycker är lite märkligt är så här: kommer hon att vilja ha Tom Allan? Apan kommer ju vilja ha dig och vice versa. Jag och Tom Allan får gå och kolla någon. Vi får kolla ut någon som vi tycker passar ihop med. Tror du skulle trivas?
Ska du börja podda med Dotter då? Eller hur ska det här gå till? Vad är nästa upplägg?
Vi kommer
gästpodda
hela? Gud.
Men sen kan du förstå att han kastar sin mor framför bussen på det här sättet? Utan att ens blinka.
Han vill att... Det gör väl han lite då och då?
Absolut. Men alltså, jag tänker på, man har ju aldrig... Man tänker väldigt ofta innan man skaffar barn att så här, de här kommer bli min avbild, fantastiska varelser och så vidare. Men nej, man har inte sina barn. Man har sina barn till låns. De är sina egna liksom. Och de lever sina egna liv och de klurar ut sina egna tankar. Jag tycker det blir så otroligt tydligt. Ja, det kanske finns lite spår och rester av en, men inte så mycket mer än så.
Jaha, men okej. Okay. Men då tror jag att vi ska sluta snicksnacka nu. För nu ska jag ta och lyssna på min nya favoritartist.
Fuck you. Skitapar.
Alla känner apan, apan känner ingen. Tack för att ni lyssnade, era gullapor. Vi ses nästa onsdag. Puss och kram.
Puss och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.